Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Varning för våld mot barn. De här avsnitten innehåller beskrivningar av brutalt dödligt våld bland annat mot barn och har makabra detaljer. Känsliga bör inte lyssna. Med bakbundna händer och bundna fötter hör Herbert Clutter plötsligt fotsteg närma sig. Men han kan inte säga något. Hans mun är förseglad med isoleringstejp. Kartongen han ligger på i källaren i sitt hem är hård och sträv. En av de två männen kommer fram till honom med en kniv i den ena handen. Herbert har ingen aning om vad som ska hända. Mannen knäböjer bredvid honom och Herberts skrik kvävs av isoleringstejpen när mannen trycker in knivbladet i hans hals. Fortfarande vid liv kan Herbert se hur mannen sen går fram till den andra mannen och räcker honom kniven. Det är hans tur. Den andra man går fram till Herbert och gör, lite motvilligt, samma sak. Blodet strömmar ymnigt ut över kartongen och båda männen lämnar skoavtryck i det. Sen kommer mannen som knivhögg Herbert första gången tillbaka med en hagelbössa. Han sätter den mot Herberts ansikte och avlossar ett skott. Smällen ekar genom treplansvillan och det blodisande ljudet når Herberts fru Bonnie, hans dotter Nancy och hans son Kenjon. Alla tre ligger bundna i olika rum, skräckslagna och ovissa om vad det egentligen är som händer. Massmördarpodden In Cold Blood, del 1. De här avsnitten är skrivna av David Oskarsson. Ljudsättning och klippning har gjorts av Emil Drugge. Det har blivit dags för Massmördarpodden att ta sig an ett av de allra mest kända massmorden i modern historia. Det är samma massmord som låg till grund för ett av litteraturhistoriens mest utmärkande verk inom genrerna non-fiction novel och true crime. Verket och dess tillblivelse har filmatiserats åtskilliga gånger. Boken i fråga är ingen mindre än Truman Capotes bok In Cold Blood, på svenska kallad Med kallt blod, som än idag tillsammans med klassiker som J.D. Salingers Räddaren i nöden, alltså Catcher in the Rye, är obligatorisk läsning på många olika high schools i USA. Det är ett verk som sedan det skrevs 1966 fortfarande är litteraturvetenskapligt intressant på grund av upplösandet av gränser mellan det fiktiva och det dokumentära. Faktum är att massmordet främst är så omtalat genom boken och dess olika inkarnationer att man snarare hänvisar till bokens titel än till någon annan benämning för fallet. Så därför har vi valt att kalla de här avsnitten för titeln på boken, alltså In Cold Blood, istället för Klattermassaken. Och det var ett val vi inte gjorde lättvindigt. Det tog bra tag att komma fram till det. Fallet kommer dessutom att tangera ett annat fall som vi nyligen tog upp i Massmördarpodden, nämligen Walker-massaken. Berättelsen om Klattermassaken, alltså det här fallet, kommer att återges med Capotes bok In Cold Blood som huvudsaklig källa, om än i en annorlunda form och med viss information från andra källor. Föga förvånande är det just detta klassiska verk som är fallets bibel, även om den vetgirige kan hitta ytterligare information på annat håll. Och med tiden har det kommit fram ny information om det här fallet. Och delar av boken har ifrågasätts. Och David har lite mer information om det här som inte kom med i avsnittet. Så det kan ni be om på Facebook, ska vi lägga upp det där. Men nu ska vi tillbaka i tiden till år 1959. Och platsen vi ska till är den lilla staden Holcomb, som ligger i Finney County i delstaten Kansas i mellanvästra USA. Holcomb både var och är ett väldigt litet samhälle. Rapporter från 2010 säger att staden det året hade endast 2000 invånare. År 1970 hade Holcomb bara 272 invånare. Och vår berättelse tar sin början lite mer än 10 år tidigare, då befolkningsmängden förmodligen var ännu mindre. Men vissa källor säger då att skillnaden mellan 1959 års befolkningsmängd och befolkningsmängd 1970 var väldigt liten. Så ni kan tänka er Holcomb som ett ställe med 272 invånare. I vilket fall bodde här familjen Clutter. Ett stort och vitt tvåvåningshus med en rymlig källare. Familjen bestod år 1959 av pappa Herbert Clutter, 48 år gammal. Mamma Bonnie Clutter, 45 år gammal. Dottern Nancy Clutter, 16 år gammal. Och sonen Ken John Clutter, 15 år gammal. Herbert och Bonnie hade ytterligare 2 döttrar. Eviana, den äldsta, 22 år gammal. Och Beverly, 19, som båda hade flyttat ut och hade bildat egna familjer. Det var alltså de 2 äldsta syskonen, men de 2 yngsta var kvar hemma. Pappa Herbert Clutter var en välkänd och välbärgad bonde med ett eget företag, och i det företaget hade han hela 18 anställda. Området han specialiserade sig på var försäljning av vete. Herbert var en omtyckt och respekterad arbetsgivare. Det säger sig självt att Holcomb, som ju var ganska lite, var en stad där alla kände alla. Men Herbert kan utan överdrift kallas för en av stadens mest lysande stjärnor. Han måste ha varit den största arbetsgivaren i alla fall. Han hade dock egensinnigheter som att varken röka eller dricka. Han var mycket bestämd på att anställda på hans företag blev uppsagda utan pardon om de blev påkomna med att dricka alkohol under arbetstid. Och det låter rimligt. Enligt Truman Capotes bok In Cold Blood var dock detta det enda riktigt stränga med Herbert. I övrigt var Herbert en anmärkningsvärt generös och inkännande person som behandlade sina anställda som kungar. Herbert var dessutom akademiskt utbildad inom sitt arbetsområde eftersom han hade studerat jordbruk vid Kansas State University. Mamma Bonnie, 45, var sängbunden. Hon hade i perioder med olika intervaller haft problem med psykisk ohälsa. Det är i alla fall så vi skulle benämna hennes tillstånd idag. På 50- och 60-talet pratade man om att Bonnie fick anfall. Det engelska ordet som användes var spells. Med största sannolikhet pratar man här om panikångestattacker. Och de besvärliga perioderna hon hamnade i var förmodligen depressioner. Depressionerna hade alltid uppstått i samband med att barnen hade kommit. Varför inte helt är relevant att spekulera i att det kan ha rört sig om förlossningsdepressioner. Bonnie kunde bli så illa däran att hon fick spendera veckor inlagd på psykiatrin. Hennes ångest var av det nervösa slaget, och när den bröt ut kunde hon vandra från rum till rum i timmar. Bonnie hade dessutom agorafobi, alltså torgskräck, och social fobi som hon kunde överkomma ibland när hon kände att det behövdes. Hon var trots de här psykiska problemen inte en asocial person. Det finns inga uppgifter om att något av hennes barn hade ärvt en liknande problematik. Bonnie ägnade mycket av sin tid till att plöja igenom alla de veckotidningar hon prenumererade på. Hon var dessutom en regelbunden läsare av Bibeln. Hon hade sällan god aptit, men hon tyckte väldigt mycket om kaffe. En preferens som hon inte delade med sin renlevnadsmake Herbert. Herbert föredrog mjölk. Men på grund av sin psykiska ohälsa låg Bonnie alltså oftast till sängs. Av den anledningen skötte Herbert hushållet nästan helt själv, och sitt företag då. Han fick en hel del hjälp av sin hemmaboende high school-studerande dotter Nancy, 16 år gammal. Nancy var den som oftast lagade familjens middagar. Nancy var överhuvudtaget en extremt hjälpsam person som ständigt stod alla som kände henne till tjänst. Och Nancy kände verkligen alla i Holcomb. Men trots det var hon dessutom mycket engagerad i skolan och duktig. Nancy hade högsta betyg i nästan alla ämnen. Hennes största intresse var hästar. Hon hade en egen häst som hette Babe som hon red på för jämnan och ibland tog ner till ett närliggande vatten där hon badade tillsammans med hästen. Utöver Babe hade hon även katter och hos familjen Clutter bodde även deras hund Teddy. Han var en blandraskolli. Nancy var även med i ungdomsorganisationen 4H, en global organisation som anordnar sammankomster och aktiviteter för att, citat, stärka en positiv ungdomsutveckling. De 4H:na i organisationens titel står för huvud, hjärta, hand, hälsa. 4H är tätt förknippat med jordbruksbranschen och bildades i USA 1909 som ett utbildningsalternativ för de ungdomar som växte upp på landsbygden. Även pappa Herbert var engagerad i 4H och arbetade ibland för organisationen som ordförande. Han ställde dessutom alltid upp på alla välgörenhetsförsäljningar och bakverk tillsammans med sin dotter Nancy. Herbert och Nancy kom bra överens med varandra, utom vad gällde en sak. Och den saken var Nancys pojkvän, Bobby Rupp. När man börjar läsa om klattermassaker och klatterfamiljens olika relationer är det till en början inte helt klart vad Herbert hade emot Bobby. Tvärtom verkar i många källor som att han rent utav tyckte bra om honom. Så handlar här bara om att Herbert var en typisk 50-talspappa som inte ville veta av otuktigt handhållande och kyssande. Faktum är att problemet förmodligen var av det religiösa slaget. För Bobby och hans familj var katoliker medan familjen Clutter var protestanter, närmare bestämt metodister. Av den anledningen verkar det som att Herbert inte ansåg att Bobby och Nancy kunde få en framtid tillsammans. Men trots det hade Nancy och Bobby varit ett par i hela 3 år sedan båda två var 13 år gamla och Bobby var alltid välkommen hos klatterfamiljen. I den här prestationen av familjen Clutter kommer vi nu till Kenyon, 15 år gammal, Herberts och Bonnies enda son. Kenyon var lik sin pappa till ansiktet, precis som Herbert hade en glasögon. Truman Capote anser inte att Herbert och Kenyon var lika, men ni som lyssnar rekommenderas att googla för att själva avgöra det här. Till skillnad från Herbert var dock Kenyon lång. Han var 182 cm och han hade en smal kroppsbyggnad till skillnad från Herbert som var mer satt och muskulös. Kenyon hade inte många vänner och han höll sig mycket för sig själv. När hans jämnåriga kompisar började intressera sig för tjejer kände inte han alls samma intresse. Kenyon trivdes bäst i sitt garage i familjehemmets källare där han ägnade sig åt snickeri och det var något av det bästa han visste. Kenyon tillverkade allt från hyllor, bord, pingisbord, stolar och brudkistor. Och även hans syster Nancy höll till i källaren där hon ägnade sig åt broderi och sömnad. I övrigt hade Kenyon ett jakt- och bilintresse. Han hade fått sin pappas tillåtelse att köpa och köra bil redan vid 11 års ålder. Men det är oklart om det var något han bara gjorde i krokarna runt Holcomb eller om han faktiskt utåkte längre bort. Det var ju inte helt lagligt förstås eftersom han var så ung. Det hände att Kenyon, precis som sin stora syster Nancy, tjuvrökte. De var båda mycket varsamma med det, för deras pappa var ju hälsan själv och han hade ingen tolerans för cigaretter. Samtliga 4 familjemedlemmar klädde upp sig och gick i kyrkan varje söndag. Och den 15 november 1959 var just en sån söndag. Vid 9-tiden den morgonen anlände en bil till familjen Clutters hem. I den bilen satt Nancy Ewalt och hennes pappa Clarence Ewalt. Nancy Ewalt var en god vän som då förvirrande nog har samma namn, samma förnamn som Nancy Clutter. Och hon hade för vana att bli avsläppt hos familjen Clutter varje söndag för att följa med dem till kyrkan. Hennes pappa Clarence var varken religiös eller kyrkgående, men han såg inget problem att hans dotter engagerade sig i kyrkan tillsammans med sin vän. Från och med nu, för att underlätta för er lyssnare, så kommer Nancy Jewelt att refereras till som Nancy E. E för att skilja henne från Nancy Clutter, den 16-åriga dottern i familjen som det handlar om. Så Nancy E, kompisen, Nancy, medlemmen i familjen Clutter. Nancy E klev ur bilen och gick fram till huset och knackade på. Hennes pappa Clarence satt kvar i bilen. Han gjorde alltid så tills han hade sett att hans dotter blev mottagen och gick in i huset. Men nu fick hon stå och knacka och ringa på dörrklockan förgäves, för ingen kom och öppnade. Huset hade 4 stycken ytterdörrar. Nancy E gick nu till den andra dörren som låg närmast huvudentrén, och det här var ingången till Herbert Clutters kontor. Nancy E kunde se att den här dörren stod på glänt. Hon tittade genom dörrspringan och såg att kontoret var tomt. Hon gick inte in. Som hon såg det skulle inte Clutterfamiljen uppskatta att hon bara stövlade in oannonserad. Hon fortsatte knacka, men det var tyst som i graven. Ingen kom och tog emot henne. Men hon kunde se att familjens båda bilar stod parkerade i garaget, så de borde ju vara hemma. Nancy E gick tillbaka till sin pappa. Han föreslog att de skulle åka ner till lärarhuset för att prata med Susan. Lärarhuset var en gammal byggnad mittemot den lokala skolan, River Valley Farm-skolan, och den låg bara ett stenkast från familjen Clutters hem. I den här byggnaden bodde flera av skolans personal, däribland Wilma Kidwell tillsammans med sin dotter Susan Kidwell, som var en jämnårig kamrat till Nancy E och Nancy. Precis som Nancy E alltid följde med familjen Clutter till skolan, gjorde även Susan Kidwell det. När Nancy E och hennes pappa nu kom fram till lärarhuset på morgonen den 15 november 1959 var Susan Kidwell redan uppklädd och i ordning gjord för söndagsgudstjänsten. Hon väntade på att bli upplockad av Clutterfamiljen och Nancy E. Nancy E och hennes pappa möttes av informationen att Susan och hennes mamma visste precis lika lite som dem. Susans mamma sa, de skulle kunna ligga och sova. Susan, varför tar du inte och ringer till dem och ser efter? Och Susan ringde, men ingen svarade. Nancy E's pappa Clarence föreslog nu att Susan skulle följa med honom och dottern tillbaka till Clutterfamiljen för att gå in i huset och väcka dem. Han ville inte gärna göra det själv, delvis för att han inte kände familjen lika bra som hans dotter gjorde, och delvis för att han var klädd i sina smutsiga arbetskläder, för Clarence hade ju inte tänkt att gå till kyrkan. Sagt och gjort, de tre åkte tillbaka. De två tjejerna gick fram och kände på köksdörren. Den var olåst. Det var inget konstigt i det, man låste sällan sina dörrar i Holcomb. Av den anledningen hade varken Nancy E eller hennes pappa blivit överdrivet oroliga över att dörren till Herberts kontor stod på glänt. Väl inne i köket kunde Nancy E och Susan se att familjen Clutter inte hade ätit frukost. Det stod inga tallrikar på bordet. Inget var framplockat. Däremot upptäckte de något märkligt. Nancy Clutters portmonnä låg på golvet, halvöppen. Tjejerna fortsatte in i husets vardagsrum. Det här var på husets första plan. Under dem fanns en stor källare där Kenyon Clutter hade sitt garage, och ovan dem fanns en övervåning. Susan stannade till vid trappan till övervåningen och ropade efter Nancy Clutter. Inget svar. Hon började gå upp. Nancy E följde efter bakom henne. Dörren till Nancy Clutters rum stod öppen. Solen sken starkt där inne, för gardinerna var inte fördragna. Susan kunde gärna se att Nancy låg i sängen på sidan med ansiktet vänt in mot väggen. Nancy var omstoppad. Täcket var uppdraget hela vägen till hennes nacke. Och väggen närmast hennes ansikte var fullkomligt nedstängt av hennes intorkade hjärnsubstans. Ett stort hål gapade i Nancys bakhuvud. Susan Kidwell och Nancy Jewelt sprang skrikandes ut ur huset. Åtminstone enligt Nancy E. Susan kunde inte minnas att hon hade skrikit. Men förmodligen skrek någon av dem, för det var det som fick Nancy E.s pappa Clarence att kliva ur bilen och börja gå mot huset. Han hade knappt hunnit fram förrän hans dotter och Susan kom springandes mot honom. Nancy E. kastade sig i sin pappas armar och skrek: "Hon är död! Det är sant, pappa! Nancy är död!" Susan vände sig mot Nancy E. och sa: "Nej, det är hon inte. Och våga inte säga det. Hon har bara blödit näsblod. Hon blöder näsblod hela tiden och det är ymnigt. Det är bara det som det här handlar om." Dessa intressanta meningsutbyten är direkt från Capotes bok In Cold Blood. Det är intressant hur Susan försöker rationalisera det hon har sett tillsammans med Nancy E. Det låter ju nästan bizarrt att plötsligt påstå att blodet på väggen bara var näsblod. Men faktum är, som garanterat många av er lyssnare vet, att människor som är i chock drar alla möjliga märkliga slutsatser. Det kan röra sig om både förvirring och olika psykologiska försvarsmekanismer. Pappa Clarence Jewelt visste varken ut eller in, men av Susans och dotterns reaktioner ansåg han att det första lämpligaste att göra var att ringa en ambulans. Susan upplyste honom att det fanns en telefon i köket. Clarence leriga arbetskläder hämmade honom inte nu. När han kom in i familjen Clutters kök såg han att telefonluren låg avlagd. Och när han plockade upp luren såg han dessutom att någon hade skurit av telefonledningen. Och då insåg han att det här nog var en väldigt allvarlig situation. De tre åkte tillbaka ilfart till lärarhuset för att ringa polisen från Susan och hennes mammas Vilmas lägenhet. Clarence Jewelt ringde själv samtalet till polisen. Susan och Nancy E var så upprivna och högljudda att flera grannar i lärarhuset kom ner till dem för att se vad det var som hände. En av dessa var läraren Larry Hendricks, 27 år gammal. Larry följde med Clarence i hans bil för att möta upp polischef Robinson som han hade pratat med på telefonen och lotsa honom mot familjen Clutters hem. Så det är alltså Clarence, Larry och polisen Robinson som beger sig till huset. När de var framme redogjorde Clarence Jewelt för allt han och Nancy och Susan hade varit med om för knappt 40 minuter sedan. För klockan var nu cirka 09:40 på morgonen. När polischef Robinson hade fått veta allt han frågat om kallade han på förstärkning och ambulans via polisradion. Därefter gick de tre männen tillsammans in i huset. Polischefen Robinson kunde snabbt verifiera att telefonledningen i köket faktiskt var kapad, precis som Clarence Jewelt hade sagt. När de gick upp för trappan till övervåningen höll Robinson handen på sitt pistolhölster. Här kom ett kort utdrag från In Cold Blood som är läraren Larry Hendricks egna ord om vad de fick se i Nancys rum, som var det första rummet de gick in i på övervåningen. Så citat Larry Hendricks: "Ja, det var illa. Det var riktigt illa. Den underbara flickan. Men det gick inte att känna igen henne. Hon hade skjutits i bakhuvudet med ett hagelgevär på bara 5 centimeters avstånd. Hon låg på sidan med ansiktet mot väggen och väggen var täckt av blod. Sängkläden var uppdragna ända till hennes axlar. Polischef Robinson lyfte bort täcket och vi kunde gärna se att hon var klädd i morgonrock, pyjamas, strumpor och tofflor. Hennes händer var bakbundna och hennes anklar var ihopsurrade med ett snöre liknande det som brukar vara till persienner." Slutcitat. De tre männen lämnade Nancys rum och klev åter ut i hallen. Där var alla dörrar stängda. De öppnade en som ledde till badrummet. Och där såg de något konstigt. I badrummet stod en stol som var fullständigt malplacerad. Den hörde snarare hemma vid ett matsalsbord än ett badrum. Då öppnade dörren till ytterligare ett rum som de alla kom fram till måste vara Kenyons rum. Det var nämligen fullt av typiska, citat, killgrejer. Kenyons glasögon låg i en bokhylla som stod bredvid hans obäddade säng. De öppnade dörren till det sista outforskade rummet på övervåningen. Och det var Bonnie Clutters sovrum. Hon och hennes make Herbert hade separata sovrum på grund av att Bonnie sov så oroligt. Ett annat skäl var att makarna i övrigt inte alls hade samma rutiner. Bonnie Clutter låg på sin säng med händerna bundna framför kroppen på ett sätt som enligt Larry Hendrix fick det att se ut som att hon bad. Mellan händerna hade hon en vit trasa av något slag. Snöret hennes händer bundits med löpte ner till hennes ihopbundna anklar och från den bindningen fortsatte snöret att mynna ut i en stor knut runt sängens fotända. Bonnie var klädd i morgonrock, nattlinne och vita strumpor. Hennes mun var igentejpad med isoleringstejp. Bonnie Clutter hade skjutits i sidan av huvudet. Kraften från skottet hade fått tejpen över hennes mun att delvis slitas loss. Hennes ögon var vidöppna. Polischef Robinson började leta efter tomhylsor, men han kunde inte hitta några. Robinson, Larry och Clarence var förstummade av det de såg. De pratade inte mycket med varandra under utforskandet av huset. De tog sig till nedervåningen och gick in i sovrummet som tillhörde Herbert Clutter. Sängkläderna var i oordning. Ovanpå dem låg en plånbok vars innehåll hade strötts ut över hela sängen. Det var mest visitkort av olika slag. Inga pengar syntes till. Herbert Clutters glasögon låg på nattduksbordet bredvid sängen. Varken Herbert eller Kenyon såg särskilt bra utan sina glasögon. Så det var rimligt att de, liksom Nancy Bonnie, hade drabbats av någonting på något sätt. De hade inte lämnat huset frivilligt utan sina glasögon. De tre männen gick nu in på Herberts kontor. Där var telefonluren avlagd, precis som i köket, och telefonledningarna hade skurits av. Polischef Robinson lade märke till ett par gevär i ett skåp. Han luktade på dem för att avgöra om de hade avfyrat så nyligen, men det hade de inte. Och då hördes det plötsligt någonting. Fotsteg. Fotsteg från källaren under dem. Vem där? Ropade Robinson högt med handen redo vid pistolhölstret. Det är ju jag, Wendell, svarade en för polischef Robinson välbekant röst. Den här rösten tillhörde hans kollega Wendell Meyer. Han hade kommit som en del av backupen som polischefen hade kallat på via radio. Det är oklart vad som händer här, sa Robinson till Wendell, som nu hade kommit upp från husets källare. Vi har hittat två kroppar på övervåningen. Okej, svarade Wendell. Det är två kroppar till nere i källaren. De fyra männen gick ju ner till källaren tillsammans och de stötte genast på Kenyon i hans garage. 15-åringen låg på en soffa, bunden på exakt samma sätt som sin mamma, med händerna bundna framför kroppen, samma snöre till anklarna och det var slutligen fastbundet i soffan. Kenyon var klädd i t-shirt och jeans och var barfota. Hans huvud var uppstöttad av ett par kuddar och huvudet var tömt på sitt innehåll efter ett på nära håll avfyrat hagelskott. Wendell ledde vidare männen till det intilliggande rummet som var husets pannrum. Och där låg Herbert Clutter ovanpå en stor kartong som tidigare huserat en madrass. Den här mordplatsen var den blodigaste av de fyra. Det var uppenbart att Herbert inte bara hade skjutits huvudet utan även hade fått sin hals avskuren. Herbert hade isoleringstejp över munnen och hans anklar var ihopbundna. Men hans händer var fria. Det såg ut som att Herbert hade lyckats frigöra händerna precis innan han hade mördats. Ovanpå kartongen syntes ett ovanligt detaljerat blodigt avtryck från sulan på en sko. Från ett rör i pannrummets tak hängde ett fastknutet snöre. Det var avskuret. Männen kunde snabbt slutas till att det var där Herbert från början hade haft sina händer bundna. Ambulanser och polisbilar var nu på plats utanför huset. Robinsons förstärkningar hade kommit. Och en noggrannare kriminalteknisk undersökning av brottsplatsen behövde såklart göras. Men så här långt var det brutala massmordet ett stort mysterium. De visste inte vem som hade gjort det, eller varför, eller ens om det var en eller flera personer. Polisen var initialt inne på att det här inte rörde sig om ett rån. Utredningen skulle dock senare visa att saker hade stulits från familjen Clutters hem. Följande saker hade stulits. 1. Cirka $50. Det motsvarar idag $430, med andra ord ungefär 4100 kronor i 2020 års penningvärde. 2. En kikare. Den tredje saken som hade stulits var en batteridriven bärbar radioapparat som hade tillhört Kenyon. Och det här var de tre sakerna man var säker på hade stulits. Men varför skulle någon brutalt mörda fyra personer för att komma över $50, en kikare och en radio? Så det var en av anledningarna till att man trodde att rån inte var motivet för morden. Dessutom var det allmänt känt att Herbert Clutter sällan hade kontanter hemma. Han skötte all sin och företagets ekonomi med sitt checkhäfte. Jag hoppas ni vet vad checkar är. Det var vanligt för, och speciellt i USA. Samtidigt var det fler detaljer på brottsplatsen som skvallrade om att dådet var välplanerat. Det hittades inga tomhylsor efter de dödande skotten. Tomhylsorna hade mördaren eller mördarna varit noggranna med att ta hand om. Kapandet av husets telefonledningar tydde också på planering och varsamhet, snarare än att det här var någonting som hade hänt i stundens hetta. I övrigt kunde det konstateras att alla fyra i familjen hade mördats med samma vapen, ett 12-kalibrigt hagelgevär. Nyheten om Clutter-massakern spred sig som en löpeld i Holcomb, och innan händelsen hade blivit en nationell angelägenhet hade lokalradion rapporterat om att det var ett, citat, brutalt mord utan uppenbart motiv, slutcitat, som hade hänt i Holcomb. Spekulationerna var många och vilda, men det kom inte fram en enda teori som tycktes hållbar. Försäljningen av rejäla låsanordningar ökade dramatiskt i Holcomb. En mystisk omständighet som både polis och andra fastnade för var att det framkom att Herbert Clutter hade tecknat en livförsäkring lördagen innan morden, som alltså skedde på natten till söndagen den 15. När Bob Johnson på försäkringsfirman blev informerad på söndagkvällen om att Herbert Clutter och hans familj hade hittats mördade, visste han inte vad han skulle tro. Ett dödsfall så kort inpå att en försäkring hade tecknats brukar ju tyda på ett bedrägeri. Det hade bara förlöpt några timmar sedan Bob Johnson hade tagit herr Clutter i hand och de båda hade skrivit på pappren. Så Bob Johnson kontaktade sina överordnade på försäkringsfirman i Wichita. Och sen kom försäkringsbolaget ändå fram till att det bästa var att de skulle betala ut försäkringspengarna. De här försäkringspengarna tillföll förstås de båda två efterlevande klatterdöttrarna, de äldre döttrarna Eviana och Beverly. Summan var, med det som på engelska kallas double indemnity. Double indemnity är alltså en klausul som innebär att det dubbla beloppet istället för det ursprungliga betalas ut i händelse av dödsfall. Summan var $80,000, vilket idag motsvarar cirka $700,000, ungefär 6,7 miljoner svenska kronor. Det här blev en stor kostnad för försäkringsfirman, och trots att det fanns juridiskt fog att vänta med att betala ut den här försäkringen och försöka bestrida den, så betalade försäkringsfirman ändå ut det. Och när han blev tillfrågad om det svarade Bob Johnson att betala var, citat, det rätta och moraliska att göra. Under de närmaste dagarna städades klatterhuset ut. Golv och väggar tvättades grundligt. Samtidigt var flera polismän utplacerade vid Holcombs olika vatten, utrustade med fiskespön och nät. Det man gjorde var att leta efter mordvapnet. Obduktion och rättsmedicinsk undersökning visade att ingen i familjen Clutter hade utsatts för sexuella övergrepp innan eller efter sin död. En av Nancy Clutters katter tog som hand av hennes förkrossade pojkvän Bobby Rupp. Familjehunden Colin Teddy tog som hand av en ej namngiven kvinna i Garden City. Teddy mådde inte alls bra. Vid ett tillfälle rymde han tillbaka till Holcomb och man hittade honom i närheten av familjen Clutters nu tomma hem där han letade efter sin familj. Begravningen av familjen Clutter skedde onsdagen den 18 november 1959. Innan dess skulle dock Bobby Rupp se till att få se Nancy och hennes familj en sista gång. Det kändes viktigt för honom. Han behövde ett avslut. Och han kunde få tillåtelse att göra det här. För han kände begravningsentreprenören. Holcomb var som sagt inte stort. Alla kände alla. Synen som mötte Bobby var kuslig. Familjemedlemmarna låg prydligt placerade i sina kistor. Nancy och hennes mamma var finklädda i klänningar. Men samtliga huvuden var bara stora, vita bomullsbollar. Ansikten och skallarna hade sargats så pass av hagelskotten att det inte hade gått att göra något annat än att slå in dem i bandage och bomull. Det här är en scen i filmen Capote från 2005 med den skillnaden att Bobby Rupp har bytts ut mot Truman Capote själv. I verkligheten och i Capotes bok är det Bobby som besöker begravningsbyrån och får se de här kropparna med bomullshuvuden. Själva begravningen i metodistkyrkan på Valley View Cemetery Garden City blev en stor händelse och besökarna var ett tusental enligt tidningen Kansas City Star som gjorde ett reportage om ceremonin. Kom ihåg att Holcomb vid den här tiden bara hade 272 invånare. Många av de som kom var medlemmar i metodistkyrkan. Massmördarpodden finns också på Facebook. Gå gärna in och likea den där. Där kan ni prata med mig och manusförfattaren David Oskarsson. Jag finns också på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Där kan ni följa alla mina poddprojekt. Idag tänkte jag specifikt nämna Hard Nerd Café, min podd för nördar. Det är en gratis podd så den ligger inte på Podme. Och just nu håller vi på att göra en serie där vi går igenom alla Harry Potter-böcker och alla Harry Potter-filmer. Så om du gillar Harry Potter eller om du känner någon som gillar Harry Potter så tipsar de om podden Hard Nerd Café, nörd med E. Den gör jag tillsammans med Anna Erlandsson. Tack till David för manuset. Han har varit besatt av Truman Capote väldigt länge så han hade väldigt roligt när han gjorde det här manuset. Tack till Drugge för ljudet och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.